Bästa lyssnare, vi ställer igen frågan till vår studiogäst. Hur reagerade du när samhället förändrades? I den här serien möter vi en rad intressanta personer. De berättar alla om sina egna tankar kring samhällets förändring och utveckling. Radioserien heter Paula möter och programmen hittar du lätt på arenan med samma sökord. Jag heter Paula Salovara och idag har jag som gäst här i studion Astrid Thors. Välkommen.
Tack ska du ha, Paula.
Nu kommer en presentation som vi har övat på här lite tidigare för den är så lång. Du har varit då bland annat riksdagsledamot, kommunfullmäktige, minister, europarlamentariker, högkommissionär vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, alltså OSSE, ordförande och medlem i många olika stiftelser och fonder och före din politiska karriär har du hunnit jobba som jurist för Lantbruksproducenternas centralförbund och Helsingfors och för Finlands kommunförbund. Ganska mycket och jag vet att här fattas ännu en hel del. Är det någonting du vill lägga till?
Nej, jag tycker att det som jag kanske vill lägga till och som nog formar mig mycket var när jag var ministersekreterare, det hette på det rediga sättet då på den tiden på slutet av 80-talet för Kristoffer Taxell och Ole Norrback. Det var väldigt formativa år för mig.
Så där fick vi lite till på den långa listan. Det är klart att du har haft ett behov av att påverka samhället runt omkring, läser jag i den här listan. Vad är de frågorna du har villat påverka under åren?
Jag blev egentligen politiskt aktiv väldigt mycket kring miljöfrågorna. Och faktiskt alltså när det var i finlandssvenska sammanhang fast det är något som hette Mittenförbundet. Och det var tre gossar som gav ut en bok som hette Överlevandets villkor. Några av dem skulle bli senare ganska kända. Professor Mats Brommels, Pelle Persson som var verksam vid Heureka och Carl Gustav Rothschild. Och det handlar ju om att det var den finlandssvenska första ekologiska boken och så mycket handlar om tillväxtens gränser som den här så kallade Romklubben hade kommit på. Det var en sån här väckarklocka, miljö- och ekologisk väckarklocka som jag tror att gjorde att många människor ville bli aktiva.
Vad var det här året då?
Då talar vi om någon gång 73-74. Före det så hade jag nog varit ganska mycket också engagerad i skolans elevkår. Jag tror alltså egentligen så var det så där att på andra klassen i Lönkan som jag gick så blev jag vald till klassrepresentant i något organ. Jag hade inte bedrivit någon kampanj, det vet jag. Men plötsligt så var jag där och sen lärde jag kanske känna också de här andra som jobbar med skolans elevkår och det var lite kanske down-år, vi fick inte ordna danser, vi fick inte göra det ena och det andra för att den här föregående generationen, eller den här Nalle Wahlroos-generationen, så hade ordnat danser i vår skola och hade ordnat ditten och datan, så det var förbud. Vi fick återuppta någonting sånt bara genom att vi hade en polis där som var i civila kläder närvarande i skolan. Det var ett villkor från den där skolans ledningssida. Men så det här liksom att småningom växa in, där började jag och där var jag med. Och sen var det nu det ena som gav det andra. Och kanske en fråga som det där sen avgjorde att det inte blev så mycket studentpolitik och studentorganisationer för mig. Så var nog egentligen en inofficiell kvinno eller kvinnokvot inom SFPs ungdomsorganisation Svensk Ungdom.
Att, vad var det där, den här inofficiella?
Det fanns då på sen mot slutet av 70-talet att en i presidiet på tre personer skulle vara en tjej. Och det var ett pussel det skulle, som alltid det liksom, eller väldigt mycket i finlandssvenska organisationer så skulle region och det här passa in. Att nu behöver vi en...
En kvinna, en från Åbo.
Och det var en man från Åbo, en man från Österbotten och då behövdes en någonstans från Nyland eller Helsingfors en kvinna. Och det här var nog ganska, också den här slumpen var på sätt och vis ganska avgörande. Och det är intressant alltså, ja, nu har jag aktiv som, det heter, vice president on the bureau i Liberal International. Det är egentligen mitt riktigt enda politiska uppdrag, alltså Svenska Folkpartiets riktigt globala organisation som har 100 medlemspartier. Vi hade just kongress i slutet av november i Senegal. Och det där, när det är fråga, de har jobbat väldigt mycket med att hur ska man främja kvinnor i politiken världsomfattande. Att vad har ni för riktlinjer, guidelines för kvinnor i politiken? Hur kommer det sig att ni har nått sådana jämställdhetsmål inom ert parti? Så börjar vi att söka. Och det har, liksom, det har varit många gånger så vi hittar ingenting i skrift, utan det är de här inofficiella överenskommelserna. Och sen hittar vi att Margareta Pietikäinen hade drivit på så att vi skulle få, man märkte då att början av 80-talet, eller på 80-talet, så var det väldigt dåligt med jämställdheten i Svenska Folkpartiet. Och det Svenska Kvinnoförbundet motionerade till partidagen, som det heter, och partibeslut. Men det hände ingenting. Men så det har varit ganska mycket inofficiellt som har drivit fram det. Men tur var att Margareta Pietikäinen var agerad så att vi ändå hade sen beslut innan jämställdhetslagen kom i slutet av 80-talet.
Du var tidigt ute där med både miljö och jämställdhet. Men sen tänkte jag prata om EU lite här, och du blev då vald bland egentligen de första som blev valda till europarlamentariker från Finland. Finland blev medlem i EU 95, och då skickades dit ett gäng som riksdagen valde.
Det som är träd var ja, det första där.
Ja. Och sen då 96 åkte du till Bryssel. Hur var det att stiga in i salen där och börja representera Finland i ett sådant stort sammanhang?
Det var stort. Det var faktiskt stort. För det var... Alltså trodde väl ingen att jag skulle bli vald. Vi hade en väldigt internationellt känd kandidat, Karl-Olof Homén. Men det fanns några... Min kampanjorganisation, och det fanns några i partiorganisationen kanske som trodde på det. Och där kan man säga att mina tidigare jobb var det som väldigt mycket avgjorde. Att jag var känd i hela Svenskfinland, och jag tror att när det var ganska jämnt mellan, just det blev på ett sätt liksom att det var toppkandidaterna, Homén, jag och Ralf Norman, som var en EU-motståndare på den listan, så blev det ändå så att det där, just det där att jag var känd överallt, och att österbottningarna avgjorde att om vi vill hellre ha Tors som känner Österbotten. Så jag tror att det var det som avgjorde. Men sen är det, alltså allting som du har gjort kan liksom komma på något sätt till godo. Och jag hade några år tidigare som jurist på SLC, lantbruksproducenterna, så hade varit på någon sån där den tidens resa att vi var organisationen och dess tjänstemän var bjudna på en lantbruksutställning i Paris. Den här stora lantbruksutställningen där alla presidentkandidater i Frankrike måste gå omkring och klappa kossorna. Och i samband med det så hade vi ett besök på en traktorfabrik, och jag blev så irriterad på den dåliga översättningen, den dåliga tolkningen. Så jag började tolka om maskiner, traktormaskiner, från franska till svenska. Och jag tror att den här legenden också spred sig. Så det var liksom en annan sak, att man uppfattade att jag var ganska språkkunnig. Jag kände hela Svenskfinland, och det ledde sen till det här jobbet. Men det var nog faktiskt ganska kul att träda in där. Då var det den här... Europaparlamentet hade inte ännu egna utrymmen, utan det var Europarådets sal som är ganska mäktig där i Strasbourg. Och det är klart att nu de här senaste dagarnas händelser har ju berört en ganska starkt. Att de bilder som man har sett från Strasbourg är exakt de kvarter där jag varje morgon och kväll när jag var i Strasbourg, så gick jag förbi de där kvarterna, den där bron och det där museet och den här sorgen och ilskan över det som har hänt, den kan inte beskrivas.
Kändes det möjligt då att påverka när du kom då? Det är en stor samling av länder och politiker och partier och sen koalitationer mellan de här partierna. Så det där, hade du en känsla att man kan göra någonting där?
Jo, jag hade en känsla att man kan göra någonting. Att det var egentligen en känsla mer att man kunde som vanlig vald i ledet kunde påverka. Och det jag märker med mig själv att när jag pratar om den tiden och pratar om tiden som vanlig riksdagsmål i ledet så har jag en helt annan glädje i rösten. Det har mina vänner och bekanta sagt. För att där på den tiden när jag var i Europaparlamentet så var det ofta så att där vår grupp, den liberala gruppen som SFP tillhör, där vi satte, där vi har det alternativ vi ville rösta för. Så det var det som blev parlamentets ståndpunkt. Och var du sen ansvarig för den liberala gruppen så visste du att okej, nu är hen, nu går det enligt vad jag röstar många gånger. Så du hade en känsla att du kunde påverka. Men det som är svårare är ju att säga konkret vad betyder ett direktiv i den nationella sammanhanget. Och det krävde ibland jättemycket jobb. Och det kunde hända att man skickade ut.
Och ordet direktiv hade ju redan ett ganska dåligt rykte.
Ja,
det betyder något som någon annan kommer och säger att vi ska göra som med gurkor eller något.
Ja, och det där, men det alltså förklara. Och det var ibland sådana här situationer att man måste nästan liksom, nu hörni, bästa vänner, nu har jag på en till exempel tidningsredaktion, nu har parlamentet godkänt det här. Ni har fått ett pressmeddelande, men vet ni att det betyder det här och det här i er region till exempel där ni har den och den typens industri och sånt här. Så det var liksom den svåra biten att förklara. Och det är en det där jobbig process, för det att sen det kunde gå när det är två eller tre läsningar i Europaparlamentet som det heter. Alltså saken kommer på nytt två, tre gånger. Så att sen, nu är det här skedet, sen kommer det en gång till och sen ska man kompromissa. Det här har man ju svårt att förstå, men till exempel i Tyskland där de har ett ganska liknande system mellan de båda kamrarna. Där är det mycket enklare för folk att förstå det här. Men med vår enkammarriksdag så var det svårare.
Hur tycker du att Finland förändrades av att vi gick med i EU? Stor fråga.
Det är en stor fråga. Nu, alltså, på det sättet så tycker jag att folk som sa att vi kommer att tappa vår nationella identitet, så stämmer det inte. Vi ska inte glömma att det att vi fick tillgång till de hela europeiska marknaderna var en del av Nokias och Ericssons framgångssaga. Den nordiska telefonstandarden blev en europeisk standard, blev en global standard. Så det var en del av den sagan. Och sen tycker jag att det fanns vissa frågor när det gällde just miljö som har påverkat oss det där starkare kanske än vad vi trodde. Men jag tror också att Finland och Sverige har påverkat EU mera än vad vi alltid talar om. För jag kommer ihåg situationen när en av de många fördragsändringarna som skulle göras, och så sa danskarna som hade varit länge med att varför kommer ni med sån här som öppenhet, jämställdhet? Att det handlar nu om det här, det handlar bara om maktbalanserna som vi ska spela. Själva verket, den förhandlingen kom man inte alls vidare med fördelning av kommissionärsposter, makten och sånt här, utan det var just det här med öppenhet och sånt och jämställdhet som kom med.
Så här säger Astrid Thors, hon är vår gäst idag, och det blev ju stora frågor av det senare. Sen tänkte jag att vi hoppar tillbaka till Finland och till Arkadiebacken, och du blev sen vald till riksdagsledamot och flyttade från Bryssel tillbaka till Finland och det där började jobba 2004 i Finland. Var det svårt att komma tillbaka sen från det här stora?
No, jag tror kanske att det fanns vissa situationer då just den här med gruppdisciplinen var lite svårt för mig, för att gruppdisciplin rådde inte i Europaparlamentet, och just den här möjligheten att från omröstning till omröstning var man inte, var inte gruppen heller som sagt bunden av någonting. Och det här nog kanske, det var kanske det egentligen det svåraste, att det var ju roligt att se mer konkret vad besluten innebar och ett annat, helt annorlunda sätt att jobba. Men här tror jag att det faktiskt finns en liksom riksdagens och parlamentarismens svårighet. Att jag brukar, när jag hade grupper i ungdomsgrupper och andra i riksdagen, försöka förklara att på sätt och vis så Helsingfors stadsfullmäktige och Europaparlamentet, att de påminner mer om varandra. Där kan besluten också ändras i sista stund i fullmäktige eller Europaparlamentet. Men i riksdagen, där har du parlamentarismens regler. Där måste gruppdisciplinen gälla, speciellt om man hör till ett regeringsparti. Att väldigt lite ändras. Att ni måste lobba riksdagen och nationell politik mycket, mycket tidigare. Och det här tror jag nog att kommer att vara en äkta, stor utmaning för politiska partier och för det här samhälleliga beslutsfattande, att när man tycker att man bara en gång vart fjärde år kan påverka, och det är inte riktigt enkelt för medan jag ser först stadsfullmäktige, så kunde planerna ändrades, det var spännande hur det skulle gå med museer
och mera konkret.
Det är snabbare och mera konkret, men riksdagen är lite svårt.
Men du blev sen minister. Du blev migrations- och Europaminister. Och det var åren 2007 till 2011. Jag har förstått att ministerposten är den som alla politiker vill ha. Är det så?
Nu är det ju på det sättet alltså att det där, när det är så pass, makten är så pass koncentrerad i regeringen, i Finlands system. Efter det att vi avskaffar bestämmelser om kvalificerad majoritet i det där, i vår riksdagsordning, så nu är det ju den posten som är intressant. Men samtidigt vill jag säga att jag hade nog roliga poster i det där i riksdagen. Jag tycker det är två av de absolut roligaste, nämligen stora utskottet som är EU-utskott och grundlagsutskotten. Och där hade du en känsla att man kunde liksom ge input åt ministrarna, och man såg ju väldigt bra vilka av ministrarna som behärskade sin portfölj, så att säga, kunde föra en riktig dialog om saker som skulle komma upp på kommande möten inom EU. Och i grundlagsutskottet, så det är ju det utskott som kan tvinga regeringen till ändringar av propositioner. Det är bland fruktansvärt, det är riktigt en saltgruva. Och det som bekymrar mig är att förr i världen så var det alltså personer som hade lite längre perspektiv på lagstiftningen som sitter där. Nu har det, kan vi säga, att det är första periodens riksdagsledamöter som sitter där. Jag ska inte kasta sten i glashus, men jag var ju ändå jurist och hade varit mycket som sakkunnig i riksdagen innan jag kom till riksdagen.
Lite kritik.
Ja.
Du ville som minister främja en politik som skulle ha gjort det lättare för utlänningar att få jobb i Finland, och sen tog den offentliga diskussionen en ganska hård ton. Kan du berätta om det här händelseförloppet?
Jag vet ju inte riktigt hur diskussionen faktiskt gick när man sen beslöt att man skulle ha en migrationsminister. Men vi hade ett ganska bra program, och man såg att demografin krävde en aktivare arbetskraftsinvandring. Men det där, sen var det nog den ekonomiska krisen 2008 som kom, som ledde att det liksom, de planerna fick skrinlades, och det kom det där en fördubbling ungefär av antalet asylsökande de där åren 2008, slutet av 2008, början av 2009. Och då blev det ju panik.
Och det var ingenting jämfört med vad det
var. Det är ingenting. Det var därför liksom, när vi pratade om från 3 till 6 000. Och det var ingenting jämförelse med.
Men det blev en diskussion.
Det blev en diskussion. Och sen var det också det som nog de facto hände, att vi försökte klargöra vissa regler om rätt till familjeåterförening, och det fanns liksom mullvader inom förvaltningen som började motarbeta genom riksdagen.
Hur gick det sen om vi kommer till det tråkigare ämnet, nämligen hatprat? Du var offer för hatprat då innan det var ett sånt fenomen som det egentligen har blivit sen senare. Kan du berätta om det?
Det fanns... Jag beslöt att jag inte skulle följa med alla. Allt som skrevs, det var mina medarbetare och det var ministeriet som eller ministeriets tjänsteman och kommunikationsdelen som följde med det. Men det kanske mest uppmärksamma var att det var en person som grundade en Facebookgrupp där han sa att vi som är ungefär redo att sitta för att ha gjort dittan och dattan åt Tors. Och då beslöt vi att nu är det viktigt att vi statuerar ett exempel och anmälde det här för till åklagaren, och personen fick faktiskt böter för det här olaga hotet och så vidare bortåt. Och vi har många gånger sagt att som minister så det där, jag behövde ju aldrig vara rädd. Och det där det fanns säkerhet och så vidare bortåt. Men det är klart att det här hatpratet så strävar till att tysta vissa människor som vill, forskare eller tjänstemän inom migrationen. Och sådant här hatprat hade också som följd att det var vissa tjänstemän som inte med ansikte ville uppträda inför kamera. För de visste att så fort som man yttrar sig. Och vi såg väldigt klart att det var liksom en del av en större europeisk rörelse, de argumenten som användes. Och så fanns det olyckligtvis vissa journalister som sen byggde på den här att man tar fram enskilda fall. Det var ett enskilt fall när man påstod att en ensamstående asylsökande mor hade fått så mycket ersättning av stan. Och sen byggde man vidare på. Men det var samma metod och samma argumentation som man skulle återkomma och som hade funnits i några andra europeiska länder.
Och det blev ju starkare och bredare och fulare och farligare.
Farligare. Och sen är det, kanske har man senare lagt märke till att väldigt mycket, alltså den här könsdimensionen, det vill säga att kvinnliga forskare, kvinnliga journalister, kvinnliga politiker blir mera utsatt för den här typen av hatprat. Och som sen, det är ju egentligen strävan liksom att tysta.
Blir politiker försiktigare när de vet att det finns en sån här möjlighet att man blir påhoppad?
Det kan hända, men jag tycker att vi har väldigt många nog också modiga politiker idag som inte har låtit sig tystas av det här. Det tycker jag faktiskt att det här. Och sen tror jag att man har också, det en sak är det här verbala uppkastningar. Det är en annan sak sen när det finns en sån här typ av konkret liksom fysiskt hot. Och det är ändå mer skrämmande.
Så här säger Astrid Tors, hon är vår gäst här i studion idag. Och sen tänkte jag prata om minoritetsfrågor. Du jobbade då med minoritetsfrågor när du var högkommissionär vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Och det var 2013-2016. Finns det något land som har lyckats med sin minoritetspolitik så att det inte skulle bli stora motsättningar? Finns det något bra exempel? Finland.
Det som jag lärde mig nog är att Finland avviker väldigt mycket från andra minoriteter eller liksom de facto minoritetssituationer. För att i många, nu var den här högkommissionären, skulle inte befatta sig med enskilda fall utan skulle vara ett verktyg för att förhindra att konflikter bryter ut. Så det betyder ju att jag jobbar med såna mera problematiska situationer. Inte med läget i Wales eller mellan Tyskland och Danmark, där vi har på bägge sidorna om gränsen vi har minoriteter. Men i många avseenden så tror jag att man tycker att liksom Kanada är på ett visst sätt ett exempel. Att där har man man kan se både att liksom Kanada har blivit större än sin fysiska eller populär, liksom befolkningsmässiga storlek när de använder de båda stora språken. Och sen tycker som sagt det här exempel på Danmark och Tyskland är också en bra lösning. Och man har brukat prata om till exempel Sydtyrolen. Där vill säga att du har i Italien en tysk minoritet. Det intressanta är att alldeles de senaste månaderna så har det blivit oroligt igen. Därför att den österrikiska utrikesministern, som kanske är lite känd för det och annat, det vill säga att Putin var på hennes bröllop, så har pratat om att man borde det där utfärda österrikiska pass åt det här. Och det har väckt oro igen, så att också gamla saker kan väckas till liv på nytt. Men på det sättet när alltså att Svensk-Finland är annorlunda, är det är alltid väl vår nationell, alltså vår statstillhörighet är väldigt klar. Det är inte fråga om av naturliga orsaker, så det kanske med undantag för Åland, så vill vi är finländare. Vi hejar på Finland när det är ishockey. Jag brukar ta använda fotbolls- eller ishockeytestet när jag mötte vilket land hejar man på.
Och där kommer de riktiga färgerna fram.
Där kommer de riktiga färgerna. Och när jag frågar, vi har ju Ungern var ju tiderna väldigt stort, men efter första världskriget så blev det mindre, och det finns många ungrare som tycker, och ungersktalande i andra länder, att det fredsavtalet som det hette i Trianon, att det var en stor katastrof. Och när du sen då, det är ju ett slags bäcken omgärdat av högre bergskedjor, och när man frågar de här personerna i till exempel Ukraina, finns det en ungersk minoritet i Rumänien, Slovakien, vi hejar på Ungern och inte på Ukraina. Och det är fotbollstestet. Och i det avseendet är vi annorlunda. Och sen skulle jag i detta Topelius jubileumsår, så skulle jag vilja säga att det som han har skrev i boken om vårt land, som lästes av miljoner finländare fram till ungefär andra världskriget, att när han säger att alla som bor i det här landet, oberoende om du är finsk eller svensk, karelare, jude och så vidare, men om du vill bidra till det här landets välgång, så ska du betraktas som en medborgare här. Jag tror att den här insikten som har funnits åtminstone tidigare har hjälpt ganska mycket. Vi vet ju precis att inte det är oproblematiskt, men den här Det är i väldigt många språk är det svårt att göra skillnad på nationalitet och på medborgarskap. Det finns inte det här som man kallar civic identity, utan den är alltid liksom en etnisk identity. Jag har just skrivit en pamflett för tankesmedjan Magma och mina reflektioner om europeisk minoritetspolitik, och kom vi väldigt mycket på det här att när det där engelska språket, så är det ibland också det väldigt väldigt vagt vad folk menar, och man diskuterar fortfarande i den 70-åriga deklarationen för mänskliga rättigheter att vad avses med den här. Och till exempel i somras i debatten kring Sverigedemokraterna, så hade att vad menar nu då Sverige, att man kan inte, man räknar, Sverigedemokraterna räknar inte samer och judar och romer som svenskar. Alltså det är inte där heller kan man riktigt göra den där skillnaden. Så att det är mycket, mycket definitionsfrågor. Sen tycker jag det som bekymrar mig, som jag skrev om i den där pamfletten, att det är väldigt många som uppfattar att etnisk minoritet är det som är det riktiga minoriteter, inte språkliga minoriteter. Och det här irriterar mig oerhört, för varför skulle etnicitet vara mer bestående än språklig minoritet?
Tack så mycket. Tack för intervjun, Astrid Thors.
Vega.